Ja, temat för den här söndagen är nådens gåvor, som det står. Tycker jag är väldigt vackert. Nådens gåvor. Och jag ska börja med att läsa från första Korintierbrevet. Väldigt känd text. Från första Korintierbrevet 12. Och jag börjar på den 12:e versen. Ty liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika väl till kroppen. Om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika väl till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för, omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen, lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. När Gunnar och jag var drygt 20 år så flyttade vi till ett litet samhälle norr om Göteborg som heter Nödinge. Och där var Gunnar född. Och vi byggde ett hus där. Då hade vi bott i Norrköping i 3 år. Vi var ganska nyfödda. Vi hade en liten pojke och ett barn till var på väg. Och när vi hade kommit till Nödinge så tänkte vi att vi måste gå med i en församling. Så vi sa till varandra, vi ska åka runt och titta i de här församlingarna där i Göta Älvdalen. Och se var vi ska få en församling som vi kan tillhöra. Fanns ingen frikyrka i Nödinge där vi bodde. Men det fanns i samhällena lite runt om. En dag kom vi till Bohus. Det var en pingstkyrka. Och vi kom tidigt till den där gudstjänsten. Och satte oss långt ner med våran lille pojke. Och då får jag se Elisabeth, pastorsfrun som hon hette. Hon gick där framme på estraden. Och hon ordnade med blommor. Och det blev bara vackrare och vackrare där framme. Och vet du, jag blev så oerhört berörd av det där. Och på något sätt kände jag, hon gör inte det här bara för att hon själv tycker om blommor. Och hon gör det inte bara för församlingsmedlemmarna eller de som ska komma till gudstjänsten nu. Utan det här gör hon för Gud. Och det där har jag aldrig kunnat glömma. Här är också en sån fantastisk bukett. Jag vet inte vem som har ställt den här. Men vet du att det hör till Guds gåvor att pryda kyrkan och göra det så vackert? Vad Elisabets man som då var pastor i Bohus hette, det kommer jag inte ihåg. Kanske Gunnar gör det. Jag minns inte hans namn och jag minns inte hans predikan. Men det Elisabet gjorde den där söndagmorgonen i kyrkan kan jag aldrig glömma. Efter gudstjänsten sa jag till Gunnar, du Gunnar, vi ska gå med i den församlingen. Det satt några äldre människor, fanns ingen i vår ålder. Men jag kände att Gud talade till mig genom blommorna där fram och Elisabets kärlekshandling. Vi ska inte gradera Guds nådegåvor, utan vi ska vara tacksamma för de gåvorna som vi har fått var och en. Men man kan ju också bli avundsjuk på att man tycker att andra har ju fått bättre gåvor eller finare gåvor eller dyrbarare gåvor. Det blev jag också en gång. Då var jag också småbarnsmamma. Och jag var ute och gick med vagnen. Och det kom tårar i mina ögon, för jag kände mig så oerhört misslyckad. Och vet du, jag såg på mina syskon. Jag hade en bror, han var pastor. En annan syster, hon var på Nya Guinea som missionär. En annan bror, han var i Afrika och borrade brunnar och byggde sjukhus. Och en syster, hon var i Somalia och jobbade på ett kristet barnhem. Och här går jag. Och i den stunden upplevde jag att Gud talade till mig. Han sa Eva. Han sa mitt namn. Och han sa, jag har skapat dig. Jag vill ha dig precis sån som du är. Och jag tror Gud säger det till oss idag också. Gud har skapat oss olika. Och det ska vi vara. Det är fint. Nu ska jag läsa från Romarbrevet 12. Där står det också om kroppen. Från fjärde. Nu ska vi se här från fjärde versen. Ja. Ty liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda och håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte er iver. Håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet och var uthålliga i lidandet. Ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med den som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla så långt det är möjligt och kommer an på er. Jag läste här att alla med olika uppgifter. Det står inte alla som är friska. Och det står inte alla som inte har något funktionshinder. Och det står inte alla som är under 70. Och det står inte alla vuxna. Och det står inte alla som är psykiskt starka. Och ibland undrar jag om vi har räknat med detta i våra församlingar. Och hur tänker vi? Gud, han räknar med alla. Och han har gett alla olika gåvor och uppgifter. Det som är sjuka, fysiskt eller psykiskt. Det som har något funktionshinder. Och då måste jag bara nämna våran Anna som vi har på Brännö. Hon är 37 år nu. Hon har Downs syndrom. När hon gick på lågstadiet så hade jag henne i skolan. Jag var lärare för henne och försökte lära henne läsa. En härlig tjej som är en solstråle på våran ö. När hon blev vuxen så började mamma Eva och pappa Per säga till Anna. Nu du Anna, nu är du så stor och vuxen så nu kan du inte bo kvar längre hos oss. Så är det för alla som blir vuxna, ungdomar som blir vuxna. De får flytta och bo för sig själva. Och jag vet, sa mamma, att det finns boende inne i Göteborg. Och där kommer du att trivas bra. Jag ska inte flytta från Brännö, sa Anna och satte ner foten. Och hon var mycket bestämd och envis, den här tjejen. Det hjälpte inte vad hennes föräldrar sa. Hon stod fast vid det här. Hon ska inte flytta in till den stora staden. Och det slutade med att de fick bygga en liten stuga till Anna. Där hon bor. Hon får hjälp med assistenter och hemtjänst så att hon klarar sitt dagliga liv. Nu är hon på en daglig verksamhet och jobbar inne i stan. Men hon har sitt boende på Brännö. Och vet du, jag tror att det här var helt rätt. För Anna, hon betyder mycket för hela våran ö. Är man ledsen någon dag eller deppig. Och rätt vad det är möter man Anna. Och hon strålar som en sol och ler. Och ibland säger hon, och jag får ge dig en kram. Och det kanske är precis det som jag behöver just då. Gud, han bryr sig inte om vi har något funktionshinder. Han kan använda alla. Han använder de som är över 70. Han använder barnen. Och de kanske struliga tonåringarna. Har han uppgifter för? Jag är så tacksam att det är gudomlig vishet som ligger bakom vilken gåva som du har fått och vilken gåva som jag har fått. Han som har skapat oss, han vet ju om hur vi är. Och när jag vet inte om Lars Göran är här idag. Nej, det kanske han inte. Jo, det är du, va? Men när jag såg dig när vi var på den här våffelkafékvällen där ute i hembygdsgården. Och jag ser hur du sköter det tekniska. Du lyssnar. Funkar det bra med ljudet? Ska jag höja lite? Ska jag sänka lite? Då säger jag tack gode Gud att jag inte fick den gåvan. Jag klarar inte av tekniska grejer överhuvudtaget. Men jag kan bli rörd när jag ser hur det fungerar för andra. På Brännö har vi en liten, vad ska jag säga, hemgrupp eller en liten bönegrupp. Och vi var hemma i vårt hem i måndags. Och då var det en man där. Vi delar alltid med oss av det som vi har på våra hjärtan just då. Och då var det en man som sa, tänk om det är bristen, svagheten som är en gåva till församlingen. För att församlingen ska kunna ge hjälp och tröst och stöd. Och det där, det blev liksom, jag kände att det passar bra in i det jag skulle säga idag. Vi behöver inte vara oroliga för vår svaghet, utan vi kan få komma med det. Och tänk om det är det som kan vara en gåva för andra. Jag läste också om tröstens gåva. Och jag bara funderar lite på vad det kan vara som hör till tröstens gåva. Kanske det är att se med kärlek i blicken på den som har det svårt. Det kan också vara att le mot en person som inte ser ut som jag. Kanske le mot en invandrare eller en flykting. Kanske skicka ett uppmuntrande sms. Eller kanske ännu bättre att skriva ner ett kort och posta till någon som kanske är ensam eller som kan behöva en hälsning. Eller ringa ett samtal. Men kanske det viktigaste av allt tror jag kan vara att vara tyst och lyssna på en medmänniska som kanske behöver prata av sig. Nu ska jag läsa lite också från första Petrusbrevet 4 och från den 7:e versen. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni älska varandra hängivet. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Vi ska tjäna varandra och vi ska sträva efter att älska varandra. Det är inte alltid så lätt, men jag tror att Gud vill hjälpa oss med det. där Jesus är i centrum och där omsorg och kärlek finns, där tror jag att nådens gåvor kan komma ännu mer i bruk. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen.
Ja, vi har inte pratat med varandra, men jag tycker nog att det som jag tänker säga stämmer rätt bra med det vad Eva har framburit här. Jag tänkte tala nämligen om prästen och prästerskapet. Den första präst jag mötte på, han hette Edvin Larsson. Han bodde granne med mig och jag lekte med hans dotter tills jag fick reda på att man inte skulle leka med tjejer. Så slutade jag med det. Och det var ju en präst i Svenska kyrkan och då ska man ju vara vigd och ha befogenhet och leda gudstjänst och leda nattvard och så vidare. Men jag tänkte jag skulle ägna mig lite mer åt det här med det allmänna prästarummet, som jag brukar säga. Ett lite gammaldags ord kanske. Men det är en sak som jag tycker väldigt mycket om och det stämmer ju lite med pastorsfrun som dekorerar kyrkan. Att när vi alla hjälpas åt, verket framgång får lätt bli bördan svår, va? Eller svår? Ja. Men vi ska börja läsa första Petrusbrevet ifrån den, vilken vers det var, ifrån det andra kapitlet och den fjärde versen. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det här brevet är skrivet till Tarsiskyrkan, jag är övertygad om. Ni fanns ju inte då när Petrus skrev det, men han skrev det till väldigt många olika församlingar som han relaterade till. Så att det här brevet, det är definitivt skrivet till er också, eller till oss, det tycker jag. Och när jag läste det här första gången så tänkte jag ju på det här ordet om det heliga prästerskapet. Men så blev jag lite full i skratt när jag tänkte på de levande stenarna i ett andligt husbygge. Det finns rätt fina symboler, men ibland kan man nästan skratta åt dem tycker jag. En levande sten, är du det, Sven-Olof? Det är det hårdaste material man kan tänka sig, och en levande sten är lite svårt att tänka sig. Men jag såg liksom framför mig Tallstikyrkan som en halvstor byggnad byggd utav er levande stenar. Och det är frågan om vi får byggnadslov för en sådan. Men man kan också se hela jorden och alla dessa kristna människor som tillsammans bygger en enorm katedral. Och det är en fantastisk tanke. Och den stämmer ju ganska bra med kroppen och alla dess delar som Eva har talat om. Men det är nu vad prästen jag tänkte på nu. Det är prästerskapet. Och vi är då präster. Vi ingår i prästerskapet. Ja. Och vi har en fantastisk funktion där. Det behövs präster. Det behövs människor som välsignar folket. Det finns människor som förmedlar. Prästen i gamla förbundet, den första prästen som vigdes till präst eller instiftades, var ju Aaron och hans söner. Och de hade ju en oerhört viktig funktion, framförallt när det gäller offret. För det var ju stängt i himlen i princip. På grund av syndafallet så var det ju väldigt svårt för människor att nalkas Gud. Så prästen och offertjänsten var ju oerhört viktig. Och läser ni i Moseböckerna så fanns det ju hur många offer som helst. Och det var väldigt mycket regler och svårigheter. Och där stod Aron och hans söner och frambar offer efter offer efter offer. För att människorna skulle få kunna nalkas Gud och få sitt liv och sina synder förlåtna. Men den prästen som Aron var, den behövs inte längre. En präst har gett sitt liv, en överste präst, Jesus Kristus, för oss allesammans. Våra synder är förlåtna om vi tar emot det här och åberopar försoningen. Så det behövs inte massa offer längre. Och därför är vår offertjänst kanske på en annan nivå. Men det finns också ett ord om offret i nya förbundet. Ja, det finns fler naturligtvis. Många citerar ju gamla förbundet. Men vad ska vi offra, du och jag? Ibland, förr var det offer i mötena, nu är det kollekten mest. Och det var väl oftast inte så att vi offrade så mycket. Det var inte så svårt. Änkan gav ju det sista, men vi andra kanske ger lite mer av vårt överflöd. Men det står så här i Romarbrevet 12. Där står det vad vi ska offra. Den första versen. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Vi får ge oss själva. Och jag tyckte det här, jag vet när jag var 17 år när jag kom till tro. Och då var det mycket tal om att man skulle ge allt och 100% för Jesus. Och jag tyckte det där var ju, det var att begära nästan lite för mycket. Jag kan väl förbehålla en del procent själv i alla fall. Jag är ju inte så dum utan att jag kan förvalta det. Men jag tror att det är väldigt viktigt att ge hela sig till Gud. Och det är inte så att han begränsar oss eller hindrar oss, utan det är snarare att i princip får tillbaka det, men vi får förvalta den del som vi har tillsammans. Och det är det absolut enklaste, det är att Gud tar hand om våra liv. Jag hade haft väldigt svårt att klara mig utan Gud faktiskt. Men det hinner jag inte med den här gången. För han har varit mig till stor hjälp. Och hade jag inte överlåtit mitt liv åt honom, så vet jag faktiskt inte vad det hade blivit av. Ja, en präst då, vad är det? Jo, det är en förmedlare kan man säga. Och vi har då inte behov av att förmedla frälsning egentligen. För Jesus har dött för alla människor och alla kan komma till honom. Men däremot kontakten med honom är väldigt bristfällig för många. Och där behövs vi allesammans. Väldigt många har inte koll på hur det går till det här och vilka möjligheter som finns. Utan vi får vara en länk mellan jord och himmel. Och kanske mellan himmel och jord. Men framförallt tror jag prästens uppgift det var att föra folkets talan inför Gud. Och där är vi nu också. Vi får föra folkets talan inför Gud. Den största delen av mänskligheten har inte koll på detta. Vad som finns att hämta. Utan det är vi som är förmedlarna. Det är vi som står för kontakten. Och jag blir så gripen när jag går på bönemöte här klockan 10 på måndag i Tastikkyrkan. Det är ingen jätteskara samlad. Men i flera tillfällen så har ni bett för Finneröja. Och det har jag varit med om i de församlingar jag har tillhört. Att man ber för den ort man bor på. Det gör man nästan alltid. Men ni har varit väldigt konkreta. Bosse har bett för idrottsföreningen. Och för IOGT. Och för Karlssons. Och jag tror precis där är ni rätt. För att ett samhälle behöver folk som välsignar, som beder. Man kan tycka det är en liten sak. Men det tror inte jag. Jag tror att ett samhälle som inte har en bedjande människor är ett sämre samhälle. Sen skulle man ju önska att man fick med mer och så vidare. Den här problematiken har vi ju. Men ni är viktiga för att ni finns här, att ni välsignar folk. Och det är viktigt också att man är med folket, tror jag. Jag har varit i en församling av mig, där kom vi alla åkande i stort sett till den här orten, lite hit och dit, och så samlades vi där. Och det var väl så som det var. Men på Brännö, där vi är väldigt få troende och likadant här, så känner jag att församlingen i samhället, församling är viktig, och jag tror att människor anser att ni är viktiga även om de inte säger det. Vi har på Brännö har vi ett litet kapell. Det är i stort sett Eva och jag och några till, 5-6 stycken som samlas. Och vi har en liten grön skylt som det står Betel på. Och den där behövde målas. Jag tog ner den. Och då kom det en fru som jag tror aldrig har satt sitt fot i Betel och säger: ni ska väl inte sluta? Har du tagit ner skylten, sa hon. Ni ska väl inte sluta med verksamheten? Och jag tror att folk, alltså de är på något sätt trygga i att det finns en församling och det finns bedjare. Sen att man inte går dit själv, det är en annan sak. Men jag tror det är en trygghet i det. Och där har vi då som präster en fantastisk förmåga. Alltså. Sen har jag tänkt på en sak, ett vackert ord tycker jag. Och det är betjänar. Betjänar. När man ska söka bidrag som man kan få för en frikyrkoförsamling, då får man pengar, det är inga stora pengar ska ni veta, för varje medlem. Och så får man för betjänade. Är det inte så, Sven-Olof? Eller har de ändrat på det? Och då kunde man räkna med sådana som var gäster hos oss, alltså, som kanske kom regelbundet på soppluncher och annat. Och så skrev man in och gjorde man en beräkning. Och jag tycker det är vackert här, betjänade. Och vi som präster då i det här sammanhanget, vi får vara med och betjäna människor. Och vi är då en länk mellan himmel och jord. Det sa jag redan. Men hur ska människor få tag i evangelium om inte vi finns? Det är inte så lätt att leta sig fram. De behöver ju dig och mig. Och vi behöver vara vaksamma när vi ser att det finns människor som av olika anledningar har... Ja, man upplever ju folks längtan och deras sökande. Och då tror jag det är viktigt att man ser sig om och är vaken över detta. Ja, vad krävs det av en präst då? Om man går till Aron, när han skulle vigas, så var det smörjelse var väldigt viktigt. Och det är nog lika viktigt för oss. Alltså den helige ande. Utan honom klarar vi oss inte. Det är han som gör att det blir någon kraft bakom det vi gör i andligt skeende. Det är inte så att det här med anden och andedopa samma. Jag har blivit lite låsningar, det kan jag känna. Men jag tror att vi får inte göra saken så stor, utan vi behöver den helige ande. Och det är han som kan leda oss och hjälpa oss. Och han kan vara väldigt konkret, tror jag, när vi behöver honom. Och så behöver vi en renhet. Det var mycket tvagning innan Aron fick bli präst. Så att vi får behålla oss rena inför Gud. Leva i frälsningen. Inte så att vi behöver vara oroliga än, men vi får ändå vara vaksamma så att vi håller oss kvar i försoningen. För i oss själva klarar vi inte det, utan det är Jesu blod på Golgata som gör att vi är rena. Och det är ju en tjänande uppgift. Aron var ju Mose assistent. Det var ju Mose som var ledaren och Aron var ju hans språkrör. Så att vara präst är i huvudsak ett tjänande. Och det är viktigt att man håller sig på den nivån så att man inte blir stor och redig. För det finns inget att hämta där. De som har hamnat i det läget har ofta gått väldigt vilse. Och Jesus själv, han var ju en tjänare. Visst, han hade auktoritet och så vidare, men huvudsaken var ju han här för att ge sitt liv och betjäna oss på det yttersta sättet. Sen så, nu kommer jag snart att landa. Sen är det ju frågan om välsignelsen då. Och det var ju en av Arons finaste saker tycker jag. Att han fick välsigna folket. Och det har vi ju haft med oss nu i 3000 år eller vad det sånt där. Den aronitiska välsignelsen som det står i. Och jag kände när jag blev en pingstvän att jag blev lite ledsen för att det här som man har i kyrkan i alla gudstjänster, det var inte riktigt, man skulle liksom inte ha det, man skulle vara fria, man skulle inte bunda ritualer. Man läste inte välsignelsen och man läste inte vår fader eller fader vår. Och det tror jag var en tabbe. För att det är en väldigt kraftig Guds välsignelse. Och vi får välsigna vår samhälle, vi får välsigna varandra. Och det är inte så att det är tomma ord, utan vi kan läsa den aronitiska välsignelsen. Det är ju Gud som står bakom Aron. Det är inte Aron själv, utan det är han som lovar välsignelse faktiskt till Israels folk. Om Aron är lydig och välsignar dem. Och då står det i fjärde Moseboken, 6:e kapitlet och 22:a versen. Ni ska få läsa snart den eller be snart den tillsammans, tänkte jag, som står i vår psalmbok. Men nu läser vi ifrån Bibeln. Herren talar till Mose, säg till Aron och hans söner, med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. Det ska uttala mitt namn över israeliterna och jag ska välsigna dem. Märk väl. Det är Gud, det är han som välsignar. Men vi är ombud. Vi är, vad skriver jag här? Jo, vi är förmedlare av Guds välsignelse.